Försöker leva mig in i det här passionen och intresset för arvsskatten. Jag har nyss läst då att det blir ingen förändring av arvsskatten. Att man hade pratat om det och många hade hoppats på det, men nu sa finansministern att nej, det blir inte någon ändring i arvsskatten. Man ska betala arvsskatt. Det är för sent att ändra på det.
Jag tänker att ordet arvsskatt skulle vara ett ganska bra sån där safe word att ha. Alltså sådär att om man har så här avancerat BDSM-sex, men att nu är det så här viktigt att alla upphör med vad man håller på med och att all filer ska få, så då ska man bara skrika arvsskatten.
För att det då på något sätt är så här universellt, att man, är det som en röd lampa, att alla förstår att det är avtändande eller någonting?
Ja, och på något sätt att det får en att tänka på helt andra saker. För att så fort du sa det så var det på något sätt som att det kom så här motstånd. Att sådär, jaha, okej, okay. Jag trodde vi skulle ha kul.
Ja, men det är exakt det där som jag är ute efter, och jag tror det har ju att göra med att det inte finns några tillgångar i min släkt, och det har aldrig funnits.
Nej.
Ingen har ärvt och ingen har som någonsin tänkt på att det skulle kunna vara någonting man måste som planera för eller fundera på överhuvudtaget.
Nej.
Jag minns att jag någon gång dejtade en kille, och någon gång när vi låg och myste i sängen så pratade vi om han studerade och han skulle bli jurist, och så det här sa jag, för jag visste inte så mycket om vad juridik innebär utom att man får mycket pengar, så jag sa väl någonting typ att ja, men då har du ju bra lön då för resten av livet. Och så sa han typ så här lite nonchalant att om jag vill bli miljonär så väntar jag bara på arvet. Och då slaknar.
Jag tänkte just fråga att om du liksom slängde dig över honom då och överröste honom med kyssar.
Nej, men nej. Alltså för på något sätt så inte har jag som någonting emot pengar. Alltså om folk har tillgångar så är det väl en fördel på jättemånga sätt.
Mm.
Men på något sätt, jag är från en bakgrund där man inte pratar om pengar och där man inte har pengar. Så att någon som har tänkt på pengar är lite osexig i mina ögon.
Ja.
När jag sa det här nu, så förlåt nu att jag gör utsvävningar här, men vi pratade ju förra veckan om osexighet, och jag har ju överösts med riktigt obehagliga DMs av unga kvinnor som säger att de vill ligga med humorgruppen Kai. Alltså många, och det är riktigt så här att jag inte har som svara på den, för att jag har blivit så illa till mods när jag har läst det.
Har det varit just sådär som kollektiv de vill ligga med dem? Eller har det varit...
De säger alltid, jag vill ligga med humorgruppen Kai. Alltså säkert som, vet du, alltså grupp sex är det som de föreställer sig.
Mm.
Och jag skulle ju egentligen vilja fråga dem, alltså skriva ett svar, att vad tänker ni, eller som vad för sorts sex menar ni? Eller som, alltså är det faktiskt sex du tänker på, eller är det just någonting att ni ligger och myser ihop?
Ja.
För jag vidhåller ju att det finns ju inte någon sexuell energi. Nej. I deras liksom offentliga personer. Ja. Åtminstone.
Jag tycker ni ska fortsätta skicka sådana där DMs åt Kai. Jag tycker att han är helt rätt person att på något sätt ta ställning till det.
Arvsskatt ska jag svara som ett safe word, att nu räcker det. Boen burmo bo sarbotning som talar sitt så popna popcorn så vore vi popnu denna popcorn så vore vi lys på Ted och Kai.
På tal om att ligga med en jurist, så jag läste på lite om alltså du vet sådär om man är en solicitor eller en barrister. Alltså att man är liksom en jurist i England.
Ja, jag vet, alltså i nutiden talar
jag. Ja. Vad väcker det för bild? Alltså att om vi ska träffas på en pub i England och så skulle vi skulle liksom skaka hand, och så skulle jag då säga, när du frågar vad jag jobbar med, så skulle jag säga I'm a solicitor. Så hur skulle du liksom, vad väcker det här för bild av hur jag ska se ut på jobbet då i så fall?
Nå, är det någon peruk, någon sån här liksom traditioner att då när de går in i rättssalen så måste de ha peruk fortfarande?
Ja,
är det något sånt?
Det är så, och det har alltså bara för något år sedan, alltså, så blev det här så att de inte måste ha det. Men alltså att fram till rätt nyligen så var det alltså ett krav. Alltså att på 2000-talet, om du jobbar som jurist i England och ska gå in i alltså medverka under en rättegång, så måste du ha på dig en peruk. Alltså som en liten sån här gråvit tupé som gör att man ser ut som att man kommer från den här Hamilton-musikalen.
Ja, men jag tycker det här är rimligt. Alltså, nu har jag ju aldrig varit i en rättssal och inte har jag varit anklagad för någonting heller. Men om jag skulle vara en svår brottsling, nu ska jag inte ta från mitt perspektiv då, men jag tycker det är rimligt att det som blir en upphöjd situation och att man som de här rollerna är som alltså har en uråldrig tradition bakom sig och har som den respekten.
Det finns ju jättemånga yrken som har uråldriga traditioner och som har mycket respekt, men de behöver man ju inte ha liksom en pippi-peruk på sig när man gör. Alltså att nu är det ju jätte konstigt att det bara är den där yrkesrollen som på något sätt förutsätter att du ska klä ut dig på, alltså också på ett fånigt sätt.
Ja, när jag har fånigt, okej, peruker, och de ska väl också pudra sig, är det så?
Nej, det behöver de inte, men det ska vara, det är en sån här svart Harry Potter-kåpa och sen har de då den här lilla så här 1700-tals peruken på huvudet.
Men hon har ju yrken, alltså uniform, Ted, nu vet du det. Och
jo,
så här och...
men det finns ju inte några andra uniformer som är på riktigt, alltså peruk. Alltså att uniformer idag så är ju att antingen så är det sådär, okej, du jobbar på ett bygge och då har du en hard hat, jag vet inte vad det heter på svenska, som har då en funktion, eller sen är du polis och då har liksom uniformen en annan betydelse. Men i det här fallet så på något sätt, tycker jag, så förmedlar det ju bara mest en känsla av att det här är inte riktigt på riktigt, att det här är på något sätt, vi nu bara klär ut oss lite, du hamnar i fängelse. Alltså att det är ju super konstigt. Och också så där om man tänker, jag börjar tänka på präster till exempel, som ju också är ett så här uråldrigt yrke, som också har respekt och som på något sätt har samma status i samhället som man kunde tänka sig för att en advokat också skulle kunna ha. Och till och med där så har de ju liksom prästdräkten, så inte sätter de ju på sig en så här Cher-peruk. Men de skulle ju kunna ha det.
Alltså det intressanta, ja, du hänger ju upp dig på peruken, för förstås, det är ju ingenstans man använder peruker utom på teater.
Ja.
Och det skulle vara nog roligt att som ändå använda det visuella element som håret är. Jag tänker till exempel att om man blir rörmokare så då måste man raka sig skallig.
Ja.
Alltså det är som obligatoriskt.
Ja.
Annars så har man inte en pålitlighet i samhället som rörmokare. Man blir inte anlitad.
Nej, exakt.
Så här. Och så måste man ha sådana här byxor som är lite ner. Alltså,
ja.
Så att skåran syns.
Att det är bara på något sätt dumt att varför är det bara det här ena yrket som det är så där, och sen har man vissa yrken som är ungefär, och sen resten av yrkena så är det inte alls.
Jag skulle ju vilja ha ett yrke nog som skulle vara förknippat med någon speciell uniform. Det skulle kännas viktigt att på morgonen klä på sig, ta på sig då peruken, eller kanske bättre då på flinten om jag är rörmokare.
Ja, men jag tycker, alltså, det är intressant att du känner så, för att det jag tänkt föreslå var, alltså, för jag tycker ju att författaryrket skulle passa väldigt bra, att författaryrket ska ha peruk på sig som en del av uniformen. För att det kräver ju inte sådär att ha någon egentlig funktion, men att på något sätt ett så här utseende. Alltså att man ska ha så här långa lockar, alltså lite sådär som, vad heter han, alltså som Captain Hook i Peter Pan, tänker jag. Sådär svarta lockar liksom långt ner över ryggen.
Eller så här Shakespeare-krage skulle ju också vara, som
ja,
du vet.
Ja, men alltså, det kan man, alltså sådär, klä ut sig till Shakespeare, det skulle passa bra.
Det är ju bara att liksom 95% av det här jobbet så sitter man ju helt ensam, så det skulle ju inte ha någon effekt överhuvudtaget, för ingen skulle se det.
Men det skulle kännas annorlunda, och sen har man ju på författarporträtten då, när man bläddrar i de här höstkatalogen, vem som kommer ut, och så är det samma peruk på alla författarna.
Ja, jag håller med om att alltså någonting som skulle gör att man är igenkänd, att ja, men det där måste vara en författare eller en wordsmith då.
Ja, och också så där, alltså när du ligger i Brunnsparken och dricker vin, så det är ju liksom en helt annan känsla när du har författarperuken på dig. Då har man sagt, ja, han jobbar. Alltså så där, att det är inte bara liksom att du är arbetslös, för att man ser ju att du jobbar när du har peruken på dig.
Stör inte honom där med de långa svarta lockarna där, lille Kajus. Det är en författare, ser du väl?
Ja. När jag hamnade i ett litet så här kaninhål gällande så här solicitor plus vig plus history min Google search. Och det, som så många andra saker så handlar det ju om sexuellt överförbara sjukdomar också i det här fallet.
Jaha. Ja, alltså för du sa att de hade slutat med det här nu. Har de fått syfilis eller något?
Nej, ja, men alltså det var ju på grund av syfilis. Alltså för att det var ju på den tiden när alla hade. Och ett symptom på det är ju att man börjar tappa saker som hår, näsor och sådär. Och att alla gick omkring då som monster. Och då sminkade man sig och klädde peruk på sig. Och då var det sådär, det var det där vanliga. Alltså att alla i samhället såg ut så där. Alla hade på sig såna där gamla peruker. Men av någon anledning så när liksom resten av samhället sen slutade med det där, när syfilis inte var lika förekommande, så då blev man mer så där au naturell och man slutade ha perukerna, men inte i domstolen. Att där fortsatte. Och det var liksom, det var någonting som var helt normalt, men sen så blev det bara mindre och mindre och mindre tills det bara var kvar på det stället. Och det är ju intressant i sig, tycker jag. Att vad var det som på något sätt, var det då för att de advokaterna och de som var där då, så de hade som så otroligt mycket syfilis så att de var de sista, att de kunde inte sluta, eller att de så där av pur solidarism så var de så där att nej, men vi har nog på oss våra peruker ännu.
Jag borde ha frågat det här av den där juristen som jag låg och myste med.
Nu ska jag inte prata mer om arvsskatt, men syfilis. Heter det anakronism? Alltså att när någonting är sådär att det är ur tiden?
Ja, alltså...
Eller att det är anakronistiskt?
Ja, alltså om någon har en tråd till telefon 2020 så då är det anakronistiskt.
Ja, eller lite som att man då är advokat i England och klär sig. Det är också lite sådär anakronistiskt.
Mm.
Det är någonting med det där som jag tycker är intressant. Alltså att när man gör någonting och det är egentligen... så har det att göra med någonting som hände för länge, länge, länge sedan, men det har gått så lång tid så att man inte riktigt kommer ihåg något mer varför man gör det, men sen fortsätter man av tradition, så bara fortsätter man tills någon ifrågasätter det.
Du måste ta några exempel, tror jag.
Nej, men jag läste bara om när man leker, alltså att där finns det många exempel på sånt här. Alltså det är ju en så här klassisk lek som jag också har lekt med Ian och också med Lo. Alltså är ju att man på något sätt radar upp alla mjukisdjur och så dricker man kaffe tillsammans så att man har som ett litet så här ett, alltså att nu sitter vi och diskuterar och dricker kaffe och alla har små koppar och så där och så serverar barnen. Och jag läste att det här är alltså någonting som håller på att dö ut, den där leken. Alltså att den där så finns inte riktigt något mer, för att det här, det liksom har att göra med att förr så var det ju så som man socialiserade och i leken så är det liksom barnet som på något sätt iscensätter det de har sett, men att det är så lite sånt där som förekommer nu för tiden, så att det är liksom stor chans att den där leken kommer också att bli till en sån här anakronism, att det är kanske en lek som finns kvar men att man vet inte längre varför man leker det, för att det finns inte kvar i samhället just att göra det på det där sättet.
Intressant. Jag vet inte vad det då säger om vår familj när Kajus alltså går omkring och bjuder folk. Han har ett sånt här leksakskök och sen så får han och hämtar ett glas och så går han fram och ger till folk och säger att det är gurkvatten.
Ja, men det är ju den här ena ginnen där man ska sätta gurka i.
Ah. Ja, Hendrix, ja.
Ja, alltså det är ju det då, alltså att han leker, att han serverar alkohol och att ni har gäster.
Nu har han noterat att det finns gurka i en del här tjocka glas.
Mm.
Ja, nej, men det är väl klart att lekar ändrar natur och så här. Inte vet jag om det nu är så spektakulärt underligt. Alltså man har ju inte kafferep på det sättet.
Nej, men det bara på något sätt väcker en sån här känsla av tid, alltså att det går så snabbt och att det händer så mycket och att nu krigar vi plötsligt med drönare och så här, jaha, okej, okay, men så nu ska inte vi liksom springa omkring med käppar och skjuta varandra i skogen och mer, för det gör man ju inte heller. Alltså att det är så mycket saker som på något sätt finns, om man tänker att ja, men det här kommer ju nog alltid att vara så, men sen så får man dagligen exempel på att nej, inte det så.
Jag var på en fest i helgen och så träffade jag en typ och vi satt och pratade Och så frågade jag vad han gör. Så sa han att han är för frilansare. Oj, vad roligt, jag också. Inom vilken bransch? Och så sa han, med lite så här, han vred på sig lite grann. Och så sa han, inom underhållning.
Mm-hmm.
Och så sa jag, oj, vad intressant. Så tänkte jag, men jag har ju jobbat med underhållning så här. Att något teater eller kanske dans eller kanske man, han skriver eller någonting. Och sen så vet jag nu inte alltså vad han jobbar med. För det här samtalet får åt ett annat håll. Men i efterhand har jag som förmodligen räknat ut att han ju jobbar säkert med OnlyFans.
Ja, alltså det är väl nog så där att om man skruvar på sig och säger underhållning, så då är det väl nog det enda egentligen det kan vara.
Ja, och jag menar, nu lägger jag ingen värdering i det här. Det var nog egentligen min reaktion, alltså min boomer-reaktion. Att om någon ung människa idag är frilansare med egen firma och jobbar inom underhållning, så då är det säkert någon som skriver manus för Yle. Eller som håller på med så här ljusplanering för något underhållningsprogram på MTV3.
Mm.
Och det kanske det var, men det finns skäl att anta att det inte var också så i efterhand. Nu vet jag inte om jag då var anakronistisk då i det fallet. Eller om...
Nej, men det är väl på något sätt det som jag tror du ringa in liksom hela min problematik som jag inte riktigt hittar här. Alltså att för att jag på något sätt är inne i att ja, men det är världen som är anakronistisk, men jag inser ju mer och mer att det är ju jag, alltså det är ju du och jag. Vi blir ju mer och mer anakronistiska ju mer äldre vi blir. Alltså just att det är sådär att det är ju vi som har de här tokiga åsikterna för att vi har förlegade referenspunkter. Just att vi tror att du skriver manus för Yle när du egentligen är naken framför en webcam. Att det kan ju hända att arvsskatt inte alls är osexigt.
Jag funderar på det där. För alltså jag som sagt brinner så noll för det hela. Och det är lite som när vi höll på med den här, vi var och protesterade och marscherade för äktenskapslagen. Och det var mycket skriverier om det. Det är ju ändå inte så länge sedan. Inte ens 10 år sedan vi fick en jämställd äktenskapslag. Men då var det ju många som höll sig neutrala och som inte var emot det, men inte heller som orkar riktigt lyfta några fingrar för det, för det berörde inte dem. Och då störde jag mig då på dem, för att jag säger, men ser inte ni att det här är en jämställdhetsfråga och att det här är som en stor orättvisa i samhället. Men lite grann så är jag väl nu här, eftersom det inte finns några pengar i min släkt, så är jag så här kall och likgiltig inför hela den här frågan och orkar inte riktigt ens sätta mig in i argumenten. Jag tänker, men klart att ni ska betala skatt, inte har ni ju jobbat för de där pengarna om ni får dem och så här. Men jag skulle inte heller vilja vara den här som inte lägger mig in i frågor och som bara bryr sig om det som rör mitt eget dike.
Men det är nog någonting i det där. Du har 2 barn nu också. Och det är ju någonting som jag har reagerat på också. Alltså att man blir mer inåtvänd med barn. Och jag tror att det är någonting evolutionärt i det där också. Att det kommer som en liten sån här genomskinlig lasermur runt ens familj när man får barn. Som gör att man blir mer sådär att om det här på riktigt inte påverkar min nattsömn bokstavligen nu i form av hur barnen mår, så då kan jag inte fundera lika mycket på det.
Samtidigt är jag medveten om i vår familj, där vi är 3 föräldrar och lagstiftningen ser ut som den gör, bara 2 av oss kan vara juridiska föräldrar till våra barn. Mm. Och då hör ju arvsrätten ihop med det här. Och helt ärligt så vet jag inte hur det blir med ärvandet just nu. Vi har tänkt att i något skede så ska vi prata med en jurist och kanske göra upp något testamente för att se till att det blir jämlikt ärvt då sen. Så förstås på det viset så borde jag ju engagera mig i det här. Men jag tycker också att det är väldigt rimligt att om mina barn nu då får mina tillgångar sen, att de ska beskattas för det. Tycker jag är fullständigt rimligt.
Men är det inte så med arvsskatt att oberoende så du får ju nog mer än vad du hamnar att betala? Är det inte så?
No, jag antar att man inte kan få någon pomperipossa procent på 102%.
Nej, men det kan väl kanske vara något så här att om du på något sätt, jag vet inte, ärver aktier, så kanske du måste betala det är reda pengar och då kanske det blir ett problem om du inte vill casha ut och sådär. Men att det är ändå, liksom tanken är väl att du ändå blir på plus.
Låter du som den där juristen igen och jag får som slak balle när du talar om det här.
Ja, men jag menar bara att det är ju inte på liv och död, så att det är ju inte därför man heller liksom är så engagerad i det. Men för att de som bryr sig om pengar så är det ju på liv och död, för det handlar om att man ska ha alla pengar som finns. Tror du det finns familjer också där tvååringen sitter och lekar arvskatt med sina mjukisdjur?
Pappa, jag är trött på att leka överlåtelseskatt. Kan vi leka arvskatt istället?
Oj, vilket Hanken-förakt. Jag ber om ursäkt till alla Hanken-studenter som lyssnar. Man lever ju i sin bubbla. Du nämnde ju det här. När man får barn kanske det blir ännu mer tydligt. Och jag omger ju mig bara med här kulturfolk som alla är fattiga och tycker att pengar är liksom satan.
Men nu är det ju sådär att om man tänker liksom på utbildningarna i svensk Finland, så att om det är någon som ska ha peruk som en del av uniformen, så nu är det ju Hanken då. Att det ska finnas en sån här Alexander Lukas frisyr som man ska sätta på sig när man kommer in.
Ja, det är ju mycket så här status i deras kostymer, de som jobbar inom finans, tänker jag mig.
Mm.
Så att jag tittar på de här Trumps skor nu, har du följt med det här?
Ja, det är en sån här detalj som annars skulle vara lustig om man skulle kunna på något sätt förbese resten.
Ja, men det skapar ju nog en löjeaktig stämning, alltså när man läser de här, alltså många rapporterna från att det alltså kan pågå möten i ovala rummet och sen så börjar USA:s president titta på folks fötter och försöker gissa deras skostorlek och sen så böjer han sig tillbaka och tar fram skokartonger och delar ut skor till sina ministrar, till gäster. Alltså det här är nu dokumenterat från så många håll att det här är inte bara som någon rykte, utan det här händer verkligen.
Ja,
men att han har fixerat sig nu vid en viss typ av skor som han vill att så många som möjligt i hans närhet ska bära.
Men det är ju på något sätt det som gör att det blir den här psykologin i det, är ju när de uppenbart har på sig då skor som är för stora. Alltså att han ger dem fel storleks skor och sen är de så där att de kan inte liksom, nu är det de här skorna de har för resten av livet då. För de kan inte säga åt honom att han har haft fel.
Men det här är ju som en sån här H.C. Andersen-saga. Alltså ja. med stereotyper och karikatyrer för att det ska gå hem för barn.
Mm.
Men det här som händer på riktigt. Alltså vuxna män som är så rädda att säga åt sin chef att de går med skor som är alldeles för stora.
Mm.
Och är säkert jätteobekväma och omöjliga att som röra sig vettigt med.
Ja, det är ju en rolig uniform det också. Frun frågar på morgonen att vart ska du? När jag ska träffa presidenten idag, så sätter man på sig clownskorna som man har fått av honom.
Sen är det ju en hel metafor det här med att ha för stora skor.
Mm.
Att man alltså har en uppgift som man inte riktigt kan hantera. Och
nej,
det tycks ju gälla jättemånga i den amerikanska presidentadministrationen just nu.
Ja, det är ju en förlagsredaktör som ska ha sagt åt H.C. Andersen att det där är sen lite på näsan nu att skriva det sådär. H.C.
Tror han kallar honom för H.C.?
Jag tror det.
Du må icke skriva på det sätt, H.C.
Dansk förakt och Hanken förakt.
Ja.
Jag hade några spaningar också och jag tänkte avsluta med dem. Vet du att Alex och Sigge ska flytta till en betaltjänst nu? Efter
jag hörde det, ja.
14 år. Och på något sätt, det här är ju förstås Sveriges största podcast, vad jag nu har förstått. Och så det är ju inte jämförbart med poddande i Finland och speciellt inte med Yle-poddar och så här, men man är ju ändå man hajar ju till när det är en sån här långvarig podd som gör en stor förändring.
Mm.
Så jag undrar ju, är tiden för podcasts snart slut? För det här måste ju tyda på någonting, att det inte växer längre, de får inte in intäkter längre, så de gör ett sånt här beslut.
Ja, kanske det är de som börjar se att det finns ett slut någonstans och så tänker de att nej, men vi cashar in en sista gång.
Ja, men det är precis
så. De får
det.
Ju nog säkert, de får väl ganska bra betalt, tror jag.
Ja, men man tänker att de vet, alltså de ser horisonten på ett annat sätt än vad vi små poddare gör.
Ja, men det behöver inte vara att de ser en horisont för podd liksom överlag som medium, men de ser kanske en horisont för sig själva. De märker att alla andra har slutat använda peruk, men de har kvar den ännu.
De har ju aldrig heller börjat göra videopodd av sin podd, fast den har varit så här stor och på något vis gått i bräschen, medan jättemånga gick över till video.
Mm.
Har du lyssnat på Alex och Sigge ens?
Väldigt lite.
Jag började lyssna, alltså det är ju ett annat liv. Jag var på någon sorts författarresidens i Mexiko när jag var 30. Och så var det en lång flight över Atlanten och jag var flygrädd. Så jag laddade ner poddar för att lyssna på planet. Och då lyssnade jag på de typ 8 första avsnitten av Alex och Sigge, minns jag. Och sen dess har jag nog lyssnat nästan på de flesta avsnitt. Och lite väl känt så här att formatet håller på att bli anakronistiskt.
Det jag har hört av Alex och Sigge så tycker jag att de är jättebra. Men jag har på något sätt svårt att komma över det att de har ett helt team som jobbar med dem. Alltså att de har manusförfattare och de har researchers och sådär. Att vi måste ju själva googla peruker för att vi kan podda. Och jag tänker där någonstans finns det ändå, om man tänker sådär att de är ju så här, de diskuterar ju arvsskatt för det är viktigt för dem. Men vi är ju liksom ändå underdogs i det här fallet.
Jag minns att när vi började med den här podden så då försökte jag strukturera det som jag hade att säga, alltså mina spaningar. Att jag som skrev dem nästan så här på ett litterärt sätt. Så det kom, det var upprepningar och det var återblickar och det var sen någon sorts klimax i slutet och så här. Lite som Alex Schulman berättar. Men att sen så var du starkt emot det här och ville att det skulle vara ett samtal och att liksom stämningen dog. Du fick slakballen när jag gjorde så här.
Ja, men för att du fick ju slakballen när jag kommenterade det du sa. Och sen blev du arg för att det stod inte i ditt manus att jag skulle kommentera det. För att det inte ska vara slaka ballar så måste det ju vara dynamiskt och det måste vara genuint och det får inte vara för manuskrivet.
Men jag har åtminstone gjort ett moget beslut att nu är det färdigt. Nu har jag gett den 14 år så nu lyssnar jag inte längre.
Du får inte med i flytten.
Jag börjar inte betala för det. En annan spaning. Vi är den enda generation som inte någonsin har blivit respekterad.
Okej. Provocerande uttalande.
Ja, jag vet inte om det är vattentätt, men jag vet bara hur mycket vår generation har respekterat den äldre generationen och sett upp till dem och man har vurmat för de här äldre författarna och de här äldre musikerna och vi har lyssnat på gammal musik och vi har haft respekt för våra föräldrar och varit så här underdåniga.
Mm.
Och de har aldrig respekterat oss.
Nej.
Aldrig någonsin. Aldrig intresserat sig för vad vi har att säga eller för våra böcker eller vad vi hittar på. Och den yngre generationen efter oss nu så visar absolut ingen respekt för någon. Speciellt inte för äldre. Det betyder att vi är den här generationen i mitten som aldrig någonsin, den första någonsin i världshistorien som aldrig har fått respekt.
Generationen utan respekt. Men skillnaden här är väl då att vår generation hade förväntat sig respekt men följande generation förväntar sig inte sig det heller.
Mm, det är sant. Men att där har jag också fått nog. Jag tänker inte fjäska och svansa och se upp till några äldre författare och folk något mer.
Det är ju lätt hänt att man blir bitter då när man har sådana påståenden. Att vi får ingen respekt. Och sen säger du att nu är det slut med det. Du ska inte lyssna på Alex och Sigge. Du ska inte respektera den äldre generationen mera. Man kan ju istället tänka tvärtom. Att sådär att okej, nej men, dumt, men jag behöver inte liksom sprida misären vidare. Att man kan ju istället då försöka gå emot det där och att man försöker respektera åt båda hållen och sådär. Istället för att bli arg för det.
Det är mycket skönare att vara fittig ibland.
Kanske det skulle kunna vara som en peruk man sätter på sig också. Alltså att man har en sån här fittighetsperuk och så ser alla att nej men nu är det liksom nummer ett för den här personen idag. Och det går före yrket. Liksom. Att även om man har författarperuken är kanske under. Men att den här fittighetsperuken är liksom högst upp.
Eller skulle det vara att man lägger någonting på sin peruk? Man har ju hela tiden sin författarperuk. Men när man är fittig, är det då en hatt? Eller sätter man på några förlängningar? Någon sån här
kan det vara en sån här
fittiflätor då eller någonting?
Ja, men som, ja, fittighetsflätan. Att det är som en
fittig långstrump.
Ja, man sätter två flätor som sticker rakt ut från sidan. Och det kan man liksom sätta på vilken peruk som helst. Och då vet man att det var nog en fittig författare det.